Yes, gott att få vara här. Det är, jag vet inte, jag kommer från Örebro. Har jag blivit presenterad där, det är ungdomspastor i Philadelphia kyrkan. Men jag vet inte, var och varannan kompis jag har skaffat i Örebro har flyttat ner till Mariannelund. Så det känns som det inte är helt ovanligt att man befinner sig här. Men det är faktiskt bara andra gången som jag är här i Centrumkyrkan. Första gången var inte i samband med en gudstjänst utan i samband med Björn och Matildas bröllopsfest. Så en gång har jag varit här. Men det känns jättekul att få vara här och få predika också. Jag har hört att ni har haft en predikoserie utifrån himlen som precis är avslutad. Så nu, jag vet inte om ni har hängt med på att den är avslutad eller om ni sitter och förväntar er mer tal om himlen. Men nu kommer vi be oss tillbaks till kyrkoårets texter och idag ska vi få möta Nikodemus. Nikodemus är en av de här spännande karaktärerna som vi får möta i Johannes evangeliet, en av de där som möter Jesus. Och han är en av de här som vi möter honom vid tre tillfällen faktiskt, i tre texter i evangeliet. Men det är liksom inte en berättelse som skrivs oss på vår näsan sådär, utan ganska mycket står mellan raderna. Och det är en ganska spännande och fascinerande berättelse om Nikodemus, där allting liksom inte blir klart och tydligt, men där man ändå kan följa honom över tid. Vi ska framförallt kretsa kring den första av de här texterna om Nikodemus i Johannes. Vi får lite tillfälle att återkomma till de två senare texterna senare i predikan. Men den här första texten då som vi hittar i Johannes evangeliets tredje kapitel. Men innan vi ger oss i kast med att läsa texten så tänkte jag bara berätta lite om bakgrunden. Vi är ganska tidigt i Johannes evangeliet, men Johannes berättar ju hur Jesus väldigt tidigt beger sig till Jerusalem. Och han gör det över påsken och går upp till templet där han rensar templet, som vi brukar säga. Han driver ut de som köper och handlar där. Och så i samband med det här gör han lite under och tecken och undervisar. Och folket blir förundrade, de blir lite delade. Några kommer till tro på Jesus efter att ha sett alla hans tecken. Andra förhåller sig lite mer skeptiska. En av de här människorna som står där och tvekar lite är Nikodemus. Så efter den här berättelsen om hur Jesus har varit i templet så kommer vi till vår text när Nikodemus då kommer och söker upp Jesus. Och då är vi i Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 1-12 läser jag från. Då står det så här. Jag tror till och med ni kan se den där uppe på skärmen. Ja. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade: sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade: hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Nikodemus frågade: hur är detta möjligt? Jesus svarade: du ska vara lärare för Israel och förstår inte det. Sannerligen, jag säger dig, det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om. Vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Nikodemus, vem är den här mannen som kommer till Jesus där i natten? Alltså på ett sätt så står det ju inte så mycket om honom. Men det är några titlar eller några beskrivningar av honom som ändå presenteras oss. Och vi kan faktiskt lista ut ganska mycket utifrån de här få orden. Det står att han är farisé, att han är medlem i judarnas råd och att han är en lärare för Israel. Han sitter alltså med i judarnas råd, Sanhedrin. Det var ju så här att romarna hade ockuperat Israel och det var egentligen romarna som bestämde. Men judarna var ett ganska bråkigt folk och det var lite enklare för romarna om de lät judarna ha visst självstyre så att de höll sig på mattan sådär. Och då hade man utsett ett råd med 71 män som skötte lite frågor som gällde religiösa saker och kulturella saker. Det där som judarna själva fick bestämma över. En slags judarnas riksdag kan man säga. I den där riksdagen så kunde man, det fanns tre grupper, eller man kunde liksom kvalificera in i det där rådet på tre olika sätt. Dels hade vi översteprästerna och prästerna, ibland kallar man dem för saddukéernas parti, de och deras anhängare. De var medlemmar av rådet i sin egenskap av ledare för templet. I realiteten så var det ett antal prästsläkter som liksom hade patent på de där platserna. Så där kan man säga att man föddes in till den positionen. Nästa grupp kallas de äldste. De och deras anhängare låg ganska nära Herodes. Det var de rika familjerna i Jerusalem. Så det var några representanter för de rikaste familjerna. Så där kan man säga att man kom med i rådet om man hade mest pengar. Så. Sen fanns det en tredje grupp och det är den som Nikodemus tillhör. De kallas för skriftlärda eller laglärare, laglärda. De tillhör fariseernas parti, vissa av dem är rabbiner och sådär. Den här sista gruppen, det är liksom den enda av de här tre grupperna som kvalificerade in i det här rådet av sina egna meriter kan man säga. För att bli en skriftlärd så var man tvungen att studera länge. Man var tvungen att ha sakkunskap. Idag skulle vi nästan betrakta dem som någon slags tjänstemän. Någonstans mitt emellan jurister och pastorer. De var experter på Gamla testamentet. Och Gamla testamentet användes vid den tiden som både lag och religiös uppenbarelse. Så någonstans mellan jurist och pastor. De hade studerat länge och det krävde sakkunskap. Och Nikodemus som då sitter med i rådet, han har förmodligen en lyckad karriär bakom sig. Man kan nog säga att han står på toppen av sin karriär till och med. Han är förmodligen väldigt väl påläst i Gamla testamentet. Kan det förmodligen i princip utan och innan. Han har hela sitt liv så lever han efter de här reglerna som står upptecknade i lagen. Alltså någonstans, han är ju den här religiösa experten eller sin tids religiösa elit. Och man kan tycka på något sätt att är det några som borde ha möjlighet att lista ut vem Jesus var, så borde det ju vara Nikodemus och hans vänner. Som har alla profetierna i Gamla testamentet, som har liksom ätit dem, tuggat dem varje dag hela sitt liv, som kan dem utan och innan, som går och aktivt väntar på att Messias ska komma. Är det några i Jerusalem vid den här tiden som borde veta vem Jesus är, så är det ju Nikodemus. Och ändå så är det de här fariseerna och skriftlärda som blir några av Jesus starkaste motståndare. De som borde veta bäst. Och Nikodemus är en av de här. Men han skiljer sig lite från sina gelikar ändå. Det är någonting i honom som inte tillåter honom att riktigt avskriva Jesus. Det är någonting, vi vet ju inte om han har sett Jesus eller om han bara hört talas om Jesus. Men det är någonting i de här berättelserna som gör att han måste gå dit och se efter själv. Han kan inte avskriva Jesus omedelbart. Så han söker upp Jesus en natt. Nu står det ju inte rakt ut, men man kan nästan ana i texterna senare att han liksom smyger dit om natten lite av rädsla för sina andra de här vännerna i fariseernas parti. Det är inte riktigt okej kanske att gå till Jesus. Han smyger dit om natten för att ta reda på vem är denne Jesus. Och ändå i det här första mötet med Jesus så är det en ganska dubbelbild som vi möter här av Nikodemus. Han är inte riktigt klar på hur han ska förhålla sig till Jesus. Å ena sidan så hör vi honom säga att ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Det är en ganska hög bekännelse av Jesus på något sätt. På något sätt måste ändå Gud vara med dig. Och samtidigt så tilltalar han Jesus som lärare. Det är ju på ett sätt inget fel, det kan ju andra göra. Men eftersom han själv är lärare så är det på något sätt ändå att likställa sig med Jesus. Jag är lärare, du är lärare. Nu kan vi tala till varandra jämbördes här. Det intressanta här i mötet när Nikodemus kommer till Jesus, det är att han, vi antar att han kommer med massa frågor, eller hur? Vem är den här Jesus? Vem är du? Varför har du kommit? Vad är ditt budskap? Men när han väl kommer till Jesus så kommer han inte med någon fråga. Är det inte intressant? Han stannar liksom vid att ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Men det ligger någon fråga där och hänger i luften. Eller vem är du? Och Jesus svarar ändå. Men han svarar inte på den här frågan som Nikodemus inte ställer. Men som han anar att han tänker. Utan Jesus går liksom direkt på och ställer den där frågan som kanske borde ha ställt sig i Nikodemus. Han svarar på frågan. Varför ser du inte vem jag är? Varför fattar du inte det av dig själv? Varför behöver du komma till mig och fråga mig? Varför kan du inte lista ut dig själv? Och så säger Jesus så här att sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Varför kan inte du se vem jag är? Alltså på något sätt Nikodemus har smugit dit till Jesus mitt i natten. Men på något sätt är det som att Jesus säger att du har inte bara smugit hit i mörkret, utan det är du som har tagit med dig mörkret. Du bär ett mörker inom dig som gör att du inte ser vem jag är. Och lite senare, nu ska vi få upp en text här. Vi hamnar lite i texten, senare i texten som vi läser inte så långt, för man kan inte läsa hur mycket som helst. Men liksom i slutet av Jesus svar till Nikodemus så säger han så här. Nu ska jag hitta det här också. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Och den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Alltså på något sätt så verkar Jesus vända det här Nikodemus fråga mot honom. Och fråga, vad är det du bär i ditt inre? Vad är det du kommer med till mig? Varför ser inte du vem jag är? Och på något sätt så blir Nikodemus, han blir som en forskare som ska studera havet. Och så tar man en droppe vatten från havet och så lägger man det mellan två små glasskivor. Och så sätter man det under sitt mikroskop och så tittar man på det. Och så tror man att man kan säga någonting om havet utifrån det man ser i sitt mikroskop. Istället för att sätta sig i en båt och ge sig ut på havet, känna styrkan i vågorna, storheten och vidden, uppleva havet. Nikodemus är på något sätt en betraktare här. Och på något sätt är det som att han inte ser skogen för alla träden. Han har liksom satt sig ner och försökt. Han har ju alla profetier med sig. Och ändå så hittar han inte det. Ändå ser han inte. Ändå kan han inte lyfta blicken. För på något sätt så är han fast i sig själv. Fast i sina egna tankar, sina egna idéer, sina egna föreställningar om Gud. Och ytterst sett så är det väl det här att istället för att, som Jesus säger det här, istället för att Nikodemus skulle låta Guds ljus belysa hans liv, istället för att låta Gud tala om för Nikodemus vem han är, så kommer Nikodemus och vill ta reda på vem är Gud. Och så vill han sitta där och så vill han se hur Jesus, hur Gud får tala om det för honom. Och så kan han få ta ställning sen, lite i lugn och ro, lite objektivt. Vad beror det här på? Vad är det som gör att Nikodemus inte klarar av att se? Att han väljer att ha det här objektiva, lite avståndstagande förhållandet till Jesus. Och Jesus säger det här också, att man behöver vara född på nytt. Och lite senare säger han, man behöver vara född av vatten och ande. Nikodemus, men man kan tänka så här, han var den perfekta juden som hade allt och lite till av det som krävdes och behövdes eller kunde förväntas av en. Och ändå så är det inte tillräckligt. Ändå så räcker det inte. Ändå så missar han målet när han står där och möter Jesus. Och det verkar liksom vara någon slags kvalitetsskillnad här i livet, i det här, den som är född av köttet eller den som är född av anden, mellan Nikodemus och Guds barn. På något sätt så här, om man tar liknelsen mellan skillnaden mellan trä och sten, alltså hur mycket man än bygger i trä, hur ordentligt man än gör det, så kommer alltid förr eller senare att mörkna, förstöras och ruttna bort. Om man bygger det slarvigt så händer det väldigt fort, och bygger du bättre så kommer det hålla längre. Men förr eller senare så kommer det alltid att förstöras. Bygger du sten så håller det. Och på något sätt är det så här också. Alltså Nikodemus har byggt, han har byggt ett helt palats. Man har byggt allt i trä. Och det kommer inte att hålla på sikt. Hade han byggt om så bara en liten hydda fast i sten, så hade det varit en kvalitetsskillnad. Men han kommer dit med sitt träbygge. Men någonstans i det här Jesus svar, att man måste bli född på nytt, så hör vi en annan text från Johannes evangeliet, alldeles i inledningen av evangeliet, som ligger och skvalpar i bakgrunden. Yes, där har vi den. Då säger, står det så här: det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Nikodemus, de som var hans, tar inte emot honom. Så någonstans här så missar han målet. Och vad är det som saknas? Vad är det han inte har byggt på? Det är den här tron. Tron på Jesus. Det är genom den som han skulle ha fått födas om, få bli ett barn. Men nu missar han det, eller hur? Han fattar inte alls grejen. Utan, igen, han ser bara träden. Men hur kan någon bli född på nytt när man är gammal? Inte kan man komma in i moderslivet igen. Han ser liksom en vanlig fysisk födelse framför sig och får inte ihop det. Hittills i den här texten så, jag vet inte om ni ser det, det ligger lite i bakgrunden. Men någonstans ligger Guds ande och verkar här. Och i Johannes evangeliet så står Guds ande för sanningen i den här texten, seendet. Guds ande ger oss sanning, talar om sanning för oss. Det är Guds ande, och det står ju här tydligt, det är genom anden vi ska födas in i ett nytt liv. Anden är den som föder oss till ett nytt liv, låter oss bli Guds barn. Men anden i Johannes evangeliet är också en tredje sak. Anden är hjälparen som stödjer oss, som vandrar med oss, som vägleder oss. Och i den här texten, i Jesu samtal med Nikodemus, så kommer han faktiskt lite in på det här också. Och det blir på något sätt den tredje grejen som Jesus skickar med Nikodemus. Då säger han så här framåt vers 8. Att vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Jag sa nyss här om att bli Guds barn. Det handlar ju på något sätt om att ha sitt ursprung i Gud. Inte sitt ursprung i världen. Vart kommer man ifrån? Det kommer visa sig en skillnad senare. Men det Jesus säger är att det räcker liksom inte det där sökandet efter ursprunget. Varifrån någonting kommer eller vart det är på väg. Utan du måste se vad det gör i ditt liv just nu. Vad får det för konsekvenser? Hur ser du det? Hur märker du det just nu? Och Nikodemus, alltså man kan ju tycka att han redan har upplevt det, eller? Han har upplevt anden, ja, antingen indirekt eller direkt så har han sett de här undren som Jesus gör. Det är därför han kommer dit, för att han blir nyfiken. Och ändå är det spännande. Alltså han har hela Gamla testamentet med sig, han borde veta. Han har sett miraklerna eller hört talas om dem, och ändå så ser han inte. Hur kan man, alltså, jag vet inte om ni har varit med om det. Man tänker så här. Det är någon, man har någon okristen vän och så vill man, åh gode Gud, låt den här människan få möta dig. Visa dig för den. Och så kanske det är någon sjukdom eller något och så tänker man, yes, perfekt chans. Nu ber vi om helande här. Då tänker vi, om det blir ett helande då kommer de verkligen få se att Gud finns. Då kommer de förstå. Och så ber man, och så blir det mirakulöst ett helande. Då tänker man så här, nu är det klappat och klart liksom så här. Nu är allting förberett. Nu måste de förstå att Gud verkligen finns på riktigt. Och sen så blir det inte så. Så tar de ändå inte emot. Eller så räcker det ändå inte riktigt. För Nikodemus var det liksom så där. Och man kan undra vad beror det på. Det räckte liksom inte riktigt. Det var någonting som saknades. Det var någonting mer han behövde veta. På något sätt så är det som att han inte riktigt har hört anden blåsa ändå. Han inte riktigt har känt vinden i sitt hår. Inte upplevt det själv. Han har det här lite distanserade, objektiva, lite forskande, tveksamma förhållandet som han hade till Jesus. Har han även haft mot Jesus under eller Jesu gärningar på något sätt. Han har sett dem, han har betraktat dem, han har funderat över dem. Men han har inte låtit dem drabba sig själv i sitt eget liv. Han har inte frågat Gud. Gud, vad är din vilja? Vad är din ande? Vad leder du mig? Vad gör du just nu? Han har inte bjudit in Gud i sitt liv. Han följer. Det är flera ställen i evangelierna när folk kommer och frågar Jesus. Vem är du? Så säger Jesus ofta, kom, följ mig. Och vi som tänker på efterföljelse, det är ju ett helt paket med ett helt liv. Men ändå den här, kom, följ mig. Se vad jag gör. Följ med mig, testa själv. Testa och se om det håller. Testa och se om jag är på riktigt eller inte. Men vi vill så ofta ställa oss vid sidan om och se. Ja, räkna ut i förväg. Kommer det fungera? Kommer det inte fungera? Och någonstans, jag vet inte om ni tycker det, men när jag läser den här berättelsen om Nikodemus, jag känner igen så mycket av oss moderna svenskar i Nikodemus. Vi har på något sätt alla svaren, vi har massa kunskap, vi har massa med oss. Och ändå så ligger det ganska lätt för oss att ha lite det här objektiva, lite avståndstagande förhållningssättet. Vi vill gärna vara lite forskare. Nu, jag har ju läst på högskola och jag har till och med studerat Bibeln på högskola. Då kan man ju verkligen drabbas av det där. Man sätter sig lite på distans och blir som en forskare som ska studera Bibeln istället för att låta Bibeln läsa ens eget liv. Men jag tänker att det är flera av oss som drabbas av det här. Och framförallt, jag vet inte om det ligger i det här kontrollbehovet som många av oss svenskar har. Man vill liksom veta allt. Man vill ha allt klart för sig innan man ger sig in på något. Innan man vågar hänge sig. Och här blir verkligen Nikodemus en på något sätt urtyp för oss. Nu är vi nyfikna på vad som händer med Nikodemus, eller hur den här berättelsen slutar, hur den fortsätter. Jesus talar som sagt mycket in i Nikodemus liv och han fortsätter berätta här om sig själv och vad som ska hända, hur han ska få ge sitt liv för världen. Men vi möter som sagt Nikodemus i två texter till. Jag tänkte att vi skulle bläddra fram till dem. Då har vi, se om vi får upp dem. Här har vi en, i kapitel 7. Där är nu då, vi får ju inte höra när Nikodemus lämnar Jesus. Efter Jesu tal så försvinner han liksom ut i berättelsen. Men han kommer tillbaka här i kapitel 7. Och då står det så här. När deras folk kom tillbaks, alltså det är rådets folk, prästernas folk som de har skickat ut. När deras folk kom tillbaks frågade översteprästerna och fariseerna: varför har ni inte tagit hit honom? Varför har ni inte tagit med Jesus alltså? De svarade: aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem: har också ni blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen som inte kan lagen, den är förtappad. Och så kommer han här. Nikodemus, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sa: inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör? De svarade: är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften så ska du finna att ingen profet kommer från Galileen. Han har tagit ett steg. Det är fortfarande lite tvekande, fortfarande lite skeptiskt eller objektivt förhållningssätt. Han vågar inte stå upp för Jesus och säga han är från Gud. Men han säger, men låt oss pröva honom. Men han har åtminstone vågat göra det öppet nu. Han smyger inte på natten utan han vågar säga det inför hela rådet. Så någonting har hänt. Han har blivit ännu starkare i sitt sökande, eller vad man ska säga, i sin frågan om Jesus. Ska vi bläddra fram till den sista texten också? Och nu är vi nästan mot slutet av evangeliet i kapitel 19 ska vi vara. Se om vi får upp den texten också. Yes. Sista gången vi möter Nikodemus i Johannes evangeliet. Därefter Jesu död så står det så här att Josef från Arimataia kom och som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna. Bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det och Josef gick och tog ner kroppen. Nikodemus kom också dit. Han som första gången hade sökt upp Jesus på natten. Och han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp, lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna, så som judarna brukar göra vid en gravläggning. In till platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård, och i trädgården en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där la de Jesus eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära. Här har vi ytterligare en rådsmedlem, det står inte i Johannes evangeliet, men Josef finns med i alla fyra evangelier och två av dem beskrivs att han också sitter med i rådet, fast förmodligen som en av de äldste för han är rik. Men två stycken här i rådet som ändå har blivit attraherade av Jesus. Josef har faktiskt kommit ut som lärjunge fast i hemlighet. Nikodemus vet vi fortfarande inte. Eller hur? Det står fortfarande ingenting om honom. Har han kommit till tro? Har han blivit född på nytt? Ja, vi vet inte. Men han kommer med 30 kilo myrra och aloe. Vi påminns om en tidigare berättelse i Johannes evangeliet om kvinnan som kommer och häller ut en hel flaska med nardusbalsam över Jesus. Och här kommer nu Nikodemus. På något sätt känns det som en bekännelsehandling. Eller? Vi får det inte svart på vitt, det skrivs oss inte på näsan. Men någonting har ändå hänt i Nikodemus liv. Någonting i mötet med Jesus berörde honom ändå så djupt att han efter Jesu död går dit och spenderar en ofantlig massa pengar på hans döda kropp. 30 kilo dyra kryddor. Visst är det spännande att möta Nikodemus. Jag tänker, för att avsluta den här predikan nu, att det är ganska intressant att tänka mot våra liv. Låta Nikodemus liv speglas mot våra liv. Vi kan känna igen oss i den här skeptiska hållningen. Vi kan känna igen oss i det här sökandet. Och jag tänker ibland att visst, det är bättre att helhjärtat ge sig till Jesus än att på distans då titta. Men ändå, det är någonstans det här tittandet, betraktandet, funderandet, det är ändå en början. Det är bättre än ingenting. Men det här att få våga låta sig utmanas av Jesus, att våga söka mer. Och det här kan ju gälla oss gammelkristna också. Men på något sätt kan man bli en Nikodemus till slut som tänker att man har alla svaren. Som tänker att allt är klart. Men att våga sträcka sig mot Gud och fråga, finns det något mer? Finns det något mer jag missar? Vad gör du just nu i mitt liv, i andra människors liv, i min närhet? Och det här att inte alltid ha alla svaren klara. Att inte alltid vara den som har kontrollen och vet allt. Utan att få våga göra de där handlingarna som ibland får föregå orden. Som ibland får föregå bekännelsen. När vi till exempel nu ska gå över och fira nattvard. Förstår vi alltid allting vad nattvarden betyder? Förstår vi alltid vad det är vi gör när vi går fram och tar emot bröd och vin? Jag tror inte det. Jag tror inte att vi alltid förstår fullheten, storheten i det. Men ändå så är det någonting i att resa sig upp, kliva fram, sträcka ut händerna och ta emot. Som liksom Nikodemus kan få bli en bekännelse, en bön om att Gud ska göra någonting mer i ens liv. Låt oss be. Herre, tack för att du alltid är större än våra funderingar, våra idéer och våra bilder av dig. Tack för att du går bortom allt vad vi kan förstå av dig, Herre. Men hjälp oss nu att sträcka oss efter mer av dig. Möt oss och låt ditt ljus lysa över oss. Och hjälp oss att inte skygga tillbaka och rygga undan när ditt ljus lyser över oss, Herre. Jag ber, Herre, för resten av den här gudstjänsten och resten av den här dagen, att du skulle få möta med oss och att vi skulle få känna din ledning och att vi skulle få höra din röst som viskar och vägleder oss. I Jesu namn. Amen.